Vi håller på med en serie om den stora debatten som tog plats på tempelplatsen i Jerusalem. Jesus har kommit upp till Jerusalem, han har rensat templet. Och det är en mycket spänd situation i huvudstaden mellan Jesus och det religiösa ledarskapet. När han är där i Jerusalem på tempelplatsen så utmanas han gång på gång av sina kritiker. De vill sätta dit honom för olika saker. De vill få honom att göra bort sig i sin undervisning och på det sättet få en anledning att anklaga honom. Och vi har redan tittat på hur man ställer politiskt laddade frågor om skatt till kejsaren. Okej, nu ska vi se om vi får upp det här på vägen. Här har vi det. Vi har sett hur man ställde politiskt laddade frågor till Jesus om skatt till kejsaren. Förra gången så handlade det om frågan om döden och uppståndelsen. Och idag så är det frågan om moralen. Frågan om det största budet. Och så ska vi sen en gång efter jul här titta på det som avslutar den här debattsekvensen, nämligen frågan om Messias. Idag är det frågan om det största budet. Jag vill gärna säga att jag är inspirerad i det som jag kommer att säga av en man som heter Tim Keller. Vars böcker jag hoppas och vi från Credo hoppas att vi snart ska få se på svenska. Frågan om det största budet. Frågan om hur man ska leva. Vad som är viktigt att rätta sig efter. Den moraliska frågan. Den här frågan har alla människor ställt genom historien. Alla kulturer har förstås ställt frågan om vad är rätt sätt att leva? Vad är fel sätt att leva? Man har ju inte alltid varit överens, det har varit intensiva diskussioner, men nästan alla kulturer har fört sådana diskussioner utifrån någon sorts grundperspektiv. Man har varit rätt om, man har varit överens om vad som i grunden är rätt. Så man kan titta på en buddhistisk kultur eller en konfuciansk kultur eller en marxistisk kultur eller en muslimsk kultur. Och de är inte alltid överens om alla detaljer. Men man har någon sorts grundperspektiv som man diskuterar. Vad är det rätta livet för någonting? Vad är det goda livet? Om vi tittar på vår kultur så har vi massor med sådana här diskussioner. Vad är det goda livet? Fast vår tid är väldigt speciell. Vi har inte längre ett gemensamt grundperspektiv. Vi är inte överens om detaljfrågorna. Och vi är inte ens överens om hur vi ska diskutera svaren på de här frågorna. För vi har inte längre en gemensam grund utifrån vilket vi förstår vad är det goda livet. Så det här är en väldigt viktig text för oss om Jesus och moralen. Hur såg Jesus på det här? Jag kommer att ta upp tre huvudsakliga punkter. Det första som vi lär oss av den här texten är att frågan om moral är ett problem som alla kämpar med. Det kommer en laglärd eller en skriftlärd som utmanar Jesus med den tredje frågan. Och det här har liksom, det är en stor debatt i Israel. Vad är det största budet? Vad är det största budet i lagen? Och vi kan förstå att judarna hade problem med det. Deras skriftlärde hade gått igenom skrifterna, det som de menade var Guds ord, och hade hittat att det fanns 613 bud i Gamla testamentet. Det här är rätt krävande. 613 bud. När man systematiserade dem så kom man fram till att det fanns 248 påbud. 248 saker som Gud sa, det här ska du göra. Och så fanns det 365 förbud. Det här får du inte göra. Och det här blir ju helt hopplöst. Vi kan ju förstå att det skapar en massa diskussioner. Hur ska vi navigera när det gäller det här? Vad är de viktigaste buden? Vad är de mindre buden? Finns det någonting som binder samman där? Vem kan hålla reda på 613 bud? Och försöka följa dem? Finns det någonting som är liksom basis, något riktigt grundläggande? Så man kan åtminstone börja med att se, kan man uppfylla det? Om vi tar alla de här buden rakt upp och ner, då är vi ju förlorade. Hur ska vi kunna hålla detta? Ja, det är det här som är bakgrunden till frågan. Här kommer en laglärd. Han vet hur hopplös situationen är och ställer frågan till Jesus. Vad är det största budet? Hjälp oss här med den moraliska frågan. Vad som ska reglera hur vi ska leva. Det kan vara intressant att veta. På andra ställen i Nya Testamentet så dyker ju den här frågan upp om vad är större och vad är mindre. Lite längre fram i Matteusevangeliet så är Jesus väldigt kritisk mot fariseerna. Därför att de verkar navigera oerhört märkligt. Ve er, säger Jesus, ni skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin. Här har de hittat ett område som de skötte minutiöst. Att ge tionde av kryddor. Men sen var det andra området som de enligt Jesus hade liksom en blind fläck till. Nämligen, men ni försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra, säger Jesus här. Klart, nu måste vi fråga oss här. Här sitter vi i Stockholm. Snart 2010. Vad berör detta oss? En diskussion bland judarna om de 613 buden i Gamla Testamentet. Och vad som var störst och minst och vad som var grundläggande. Varför ska vi prata om detta? Jag tror att det här är mycket mer aktuellt än vad vi tänker oss. Också vi söker ju efter något sätt att förhålla oss, något sätt att leva vårt liv efter. Vi kan se i vår kultur att de senaste århundraden så är det många som har sagt vi måste göra oss av med bud och regler och vägledning. Och så slår man sig fri. Och vad händer i det nya när man har slått sig fri från ett regelsystem? Vad händer omedelbart i det nya man försöker skapa? Det dyker upp ett nytt regelsystem. Det verkar som vi människor inte kan klara oss utan någon sorts principer som man försöker leva efter. Man kan inte vara helt blind inför vad som är rätt och fel, vad som är viktigt, vad som är mindre viktigt. Alla förhåller sig till detta. Det finns ett sätt som är det goda sättet att leva på. Och så finns det andra sätt som är mindre bra. Det verkar vara så här, tycker jag, att vi som människor kan inte leva utan regler. Utan principer, utan moral. Frågan är bara vilka regler, vilka principer, vilken moral. Och nästan ännu märkligare. Oavsett vilka regler vi sätter upp så verkar vi själva inte kunna leva efter dem. Vi verkar bryta ständigt mot de olika regler som vi sätter upp. Och klarar inte av att tillämpa dem. Det här verkar vara ett mycket intressant mänskligt problemområde. Varför kan vi inte leva utan regler? Och varför kan vi samtidigt inte leva med regler? Hela detta som Thomas började med att man kan ha dåligt samvete och känna skuld och ha behov av förlåtelse. Det känner ju alla människor av oavsett regelsystem. Eller hur? Det är ju någonting universellt. Som om alla hade en erfarenhet av att faktiskt bryta mot någonting som man egentligen visste var sant. Och så känner man skuld. Okej, jag tror att det här är mycket mer relevant än vad vi först tror. Jag hoppas jag ska kunna visa det. Låt mig ge en bild som jag hoppas ni ska ha i bakhuvudet. Som vi ska återkomma till. När vi tänker på det här, vad är det rätta sättet att leva? Så tänker vi, tror jag ofta, att det finns någon sorts måttstock för oss människor. Och så kan vi sätta upp hela mänskligheten i en lång rad. Och så fördelar det sig utifrån måttstocken onda människor och goda människor. Så ser det ut så här. Och så liksom kategoriserar vi människor. Så liksom längst ner där står Hitler och andra liksom avskumsmänniskor tycker vi så. Och sen så är det finns det goda människor då. Och någonstans längs den skalan står då vi också. Då kan vi harmoniskt placera in oss själva någonstans. Ja, någonstans där i mitten. Man är inte Hitler, men det är klart. Man är kanske inte Moder Teresa eller Jesus. Och så, men någonstans i mitten. Det känns ju ändå rätt bra. Okej. Okay. Det är väl så här vi ofta delar in mänskligheten. Jag ska återkomma till detta. Låt oss nu fortsätta med texten. Frågeställningen som den laglärde ställer upp, vad är det största budet, tror jag är relevant i Stockholm 2009. Vad svarar då Jesus? Han ger ett fantastiskt svar. Vad är det största budet? Vad är det viktigaste? Vad är det mest essentiella? Och vi får något alldeles underbart från Jesu mun. Jesus svarar helt otippat. Tänk här nu, 613 bud. Och så ska Jesus svara på frågan. Plocka nu fram det viktigaste. Vad tror ni åhörarna förväntade sig? Ja, vi kan ju vara rätt säkra på att de flesta tänkte, det måste stå mellan något av buden av de 10 buden. Han måste ju satsa på något av det. Med vår terminologi skulle man kunna tänka sig att säga att det fanns människor i åhörarskaran som tänkte, undra om Jesus är konservativ. Hoppas han lyfter fram bud nummer 4 och bud nummer 6. Att han ringar in familjen och sexualiteten. Där är grejer som vi måste hålla oss till. Så kanske det fanns andra med vår terminologi som tänkte, hoppas han är liberal. Då kommer han att ringa in, du ska inte dräpa, alltså skydda den som är svag. Du ska inte stjäla, ta inte från den fattiga. Du ska inte bära falskt vittnesbörd, upprätthåll rätten. Hoppas Jesus satsa på det. Kommer han spela ut en sida av lagen mot en annan sida av lagen? Kommer han att ta ett bud och sätta det i kontrast mot ett annat bud? Kommer han att ge sin support till en religiös riktning i Israel istället för till en annan? Vad gör Jesus? Vad är det viktigaste av alla 613 buden? Och Jesus säger något alldeles fantastiskt. Han ger oss kärleken. Han ger ett revolutionerande budskap om lagens innehåll. Och säger att alltihop handlar om kärlek. Alltihop handlar om att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själv. Och han tar inget av de 10 buden. Han väljer ingenting av dem från stentavlorna som Gud hade gett till Mose och som låg in i templet i arken. Han citerar 5 Mosebok kapitel 6. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Och så kopplar han det samman med ett bud från 3 Mosebok kapitel 19. Och så finns det ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här är ju verkligen good news, eller hur? Det är kärleken som är den viktigaste principen. Och här vill jag börja med att säga, vilken annan livsåskådning eller religion eller tankesystem eller vishetslära ger dig ett härligare svar om vad livet går ut på? Om du är kristen så ska du räta på ryggen och vara stolt över hur Jesus definierar livets mening. Vad som är det viktiga, vad det är värt att leva för. Och det är kärleken, att älska Gud och älska sin nästa. Du kan jämföra det med vilken annan livsåskådning som helst. Och du ska säga att de ger hur platta svar som helst. Som handlar om att du ska underkasta dig, att du ska späka dig. Att du ska skärpa dig, att du ska förneka dig själv. Eller att du ska satsa på dig själv. Det är väl vår religion i västerlandet idag. Men hur vackert är det? Livet går ut på att du ska satsa på dig själv. Okay? Hur djup genklang har det i oss egentligen? Ja, vi har en naturlig tendens att göra det. Men vi vet ju att satsa på sig själv bara leder till ensamhet. När vi hör Jesu ord så känner vi ju vårt inre att det är det här livet handlar om. Vi vet det, att det är kärleken som är det viktigaste. Det här gillar vi. All you need is love. Det är väl det Jesus säger i det som Beatles än kunde säga. Det här gillar vi. All you need is love. Ja, det är sant. All you need is love. Det här är den vägledande principen. Men vi måste se nu vad Jesus säger om denna kärlek. Det intressanta är att när vi I vår kultur hör Jesus tala om detta, att kärleken är det överordnade, så tar vi det som ett stort befrielsebudskap. Yes! Därför att vi har en tendens att definiera om kärlek så att det blir ett moraliskt frikort att göra det vårt hjärta säger. Och vårt hjärta kan vara hur sprucket och falskt som helst. När folket hörde Jesus säga att det är kärleken till Gud och kärleken till nästan som är hemligheten, så står det att de tystnar. Ingen vågar fråga honom något vidare. De hör tydligen något annat än vi gör. Det är inget moraliskt frikort att bara leva sentimentalt och själviskt. Vad är det de hör som vi först missar? Alltså tänk hur själviskt vi ofta, vi använder kärlek för att motivera väldigt själviskt handlande. Tänk på äktenskap och skilsmässa och otrohet. Vad säger människor då? Jag följde mitt hjärta för kärlekens skull. Trampar man på sin nästa och på sina barn? Är det inte det Jesus har i åtanke? Barnet som en kvinna väntar har rätt att känna sig älskat när det föds, säger vi. Och motivera utifrån kärleket att barnet ska förlora sitt liv. Vi verkar ha alldeles snurriga uppfattningar om vad detta med kärlek egentligen är. Vi i vår kultur har valt att göra kärleken definitionslös. Det är liksom ett blankt frikort. Ni vet, i vissa spel så ska man få någon sorts universalkort som man får använda hur man själv vill. Och kärleksargumentet har ju fått lite den statusen. Det är någon sån här blank frikort som man kan alltid plocka fram det. Nej, men jag följer mitt hjärta. Så menar inte Jesus. Han ger oss två utmaningar. Som inte alls innebär att han tar tillbaka detta. Att det är kärleken som är det viktiga. Men han hjälper oss att förstå vad det betyder. Den första utmaningen, det är att han visar att hela lagen, alla 613 buden och hela profeternas budskap vilar på kärlek. De är konkreta uttryck för vad det innebär att älska Gud och att älska sin nästa. På detta, kärleken till Gud och nästan, vilar hela lagen och profeterna, säger Jesus. Man kan alltså inte använda kärlek som ett argument för att bryta mot Guds vilja eller Guds bud. En hel del av buden i lagen har ju en negativ formulering. Till exempel, du ska inte begå äktenskapsbrott. Om Jesus har rätt i vad han säger här, att hela lagen vilar på detta med kärleken, så har man inte uppfyllt budet, du ska inte begå äktenskapsbrott, genom att inte vara otrogen mot sin hustru. Det är en viktig del. Men det är ju först om man har visat sin hustru verklig kärlek som man har uppfyllt det här budet. Det är inte bara den sidan att inte göra en viss sak, utan om det här vilar på kärlek, så finns ju den andra sidan med. Man har inte uppfyllt budet, du ska inte stjäla bara genom att inte ta det som är någon annans. Utan om det vilar på kärlek, så finns det ju inbyggt tanken att vara radikalt generös. Att inte bara låta bli att ta det som tillhör någon annan, utan också vara villig att ge åt den som behöver. Det andra som Jesu ord innebär, det är ju att han lyfter upp kärlek som motivation till lagen. Alltså att följa Guds lag är inte bara yttre handlingar, utan ska flöda från en kärlek till Gud och en kärlek till nästa. Det måste börja med en överflödande kärlek till Gud, som sen flödar vidare i en kärlek till nästa, och som gör att man börjar leva i samklang med buden. Vad innebär detta? Det här innebär att Jesus har gjort allting mycket svårare. Det blir inte party som liksom all you need is love och nu är allt enkelt. Utan alla bara tystnar. Men vi kom ju till dig för att få hjälp. Du skulle ju hjälpa oss med 613 bud. Och så gör du det ännu svårare. Genom att säga att det måste också ske i kärlek och utifrån kärlek till Gud. Jesus visar sig vara inte konservativ, hålla på vissa lagar, inte liberal, hålla på andra lagar, inte vara relativist, gör dina egna lagar. Utan han utmanar människor kring kärleken till Gud, som får sin konsekvens i att man lever efter Guds lag. Så man kan säga så här: Jesus höjer ribban två gånger. Den skriftlärde kommer och säger: hjälp oss, 613 bud. Vad är det största så jag kan börja någonstans? Gör det hela mer praktiserbart, Jesus. Och Jesus väljer att göra det hela omöjligt. Hela lagen och profeterna är involverat. Hela din person och framförallt ditt hjärta, inte bara yttre handlingar. Det här innebär att Jesus har en enormt positiv syn på Guds lag, på Guds vilja. Vilket samtidigt för oss innebär att han har den mest skrämmande synen på lagen du kan möta någonstans. Han verkar liksom upprätthålla Guds vilja. Om det här är sant, så innebär det ju att lagen inte kan föra oss närmare Gud, utan den kommer ju ödelägga oss. Det här undergräver vår religiositet. Kommer ni ihåg den här bilden som jag började med? Min övertygelse här är att Jesus krossar all religiositet i den här diskussionen. Jag började med den här bilden. Onda och goda människor. Mänsklig religiositet handlar alltid om att du får ett recept där du ska börja vandra från din position, var du nu än finns på den här skalan, hur nära ond eller god du nu befinner dig, så får du ett recept där du ska börja klättra på olika sätt, bli en godare människa. Var det det Jesus gav till den laglärde som frågade, vad är det största budet? Nej, absolut inte. Här finns inget recept som den laglärde att han kan bli bättre. Jag menar att när man läser evangelierna så är det en annan måttstock som Jesus visar. Den viktiga måttstocken, det är den mellan den stolte som inte låter Jesus krossa ens egen religiösa självtillit, och den ödmjuke som låter sig krossas av Jesu undervisning, som erkänner: jag kan inte älska Gud eller min nästa på det här sättet. Och för den ödmjuke öppnas det helt andra möjligheter. Vad är de för möjligheter? Vad är vägen vidare? Det är den tredje punkten. Vägen som vi måste gå. När den skriftlärde, den laglärde, hör Jesus tala om detta, så tycker han att det är ett bra svar. Han förstår att Jesus är ute efter något väldigt viktigt här. Och han säger att det är ju klart att offer och många av de rituella lagarna i Gamla testamentet kan inte spela så stor roll om man inte älskar Gud. Det är klart att det måste ha en prioritet. Så den laglärde ger Jesus rätt. Ändå säger inte Jesus: bra, då är vi överens. Okej, nu är du i mitt gäng. Du har förstått att kärleken är det viktigaste. Utan vad var Jesus svar? Han säger: du är på väg, men du har ännu inte nått. Och så introducerar Jesus någonting nytt. Han säger: du är på väg, men du har ännu inte nått den riktiga laguppfyllelsen. Nej, det är inte så han säger. Utan Jesus säger, du står inte långt ifrån Guds rike. Så Jesus ändrar hela frågeställningen. Startpunkten har varit, vad är det största budet i lagen? Och Jesus har svarat på det. Det handlar om kärlek till Gud och kärlek till nästan. Och den som börjar ta det på allvar kommer att bli krossad. Och så slutar Jesus med att inbjuda den här personen till Guds rike. Du är inte långt ifrån Guds rike. Och det var ju det som var Jesu budskap. Omvänd er från era synder, inklusive era fåfänga religiösa försök att bli goda människor. Och ta emot budskapet om rike, som är för den ödmjuke, som får förlåtelse för sin synd och som utifrån relationen till Jesus får en ny möjlighet att börja älska Gud och älska sin nästa. Vägen in i Guds rike, det är att man erkänner sitt misslyckande. Den laglärde har förstått ett första steg. Det finns en prioritet i Guds rike, eller i Guds lag, och det är kärleken. Men han måste också ta nästa steg. Att inse att det gör inte lagen mer uppfyllbar. Man kan inte komma till Gud på den vägen. Så han har ju rätt i att älska Gud av hela sitt hjärta. Det är mer än alla brännoffer och än alla de andra offren. Men man måste ta nästa steg för att gå in i Guds rike, nämligen att lägga ner sin egen religiositet och erkänna sitt misslyckande. Det är ju sant att den som gör det goda accepteras av Gud. Men det som Jesus i all sin undervisning visar, det är ju vem av oss har gjort det. Vi behöver en annan väg för att komma till Gud. Hela den här diskussionen förs på tempelplatsen. Alltså på det stället där man offrar för människans synd i Israel. Där det sker soning för synd genom att djur bärs fram. Om några få dagar kommer Jesus att ta den platsen. Att bli det lammet som bär bort världens synd. Han kommer att vara just i det ögonblicket, när han dör på korset, den enda som älskat Gud fullkomligt och som älskat sin nästa fullkomligt. Den enda som har levt efter det största budet. För vad är det Jesus gör på korset? Han lyder sin fader. I kärlek till fadern och faderns vilja så går han korsets väg. Och i kärlek till sin nästa, till oss, så bär han vår synd. Och utan någon tanke på sitt eget öde, så älskar han Gud och han älskar sin nästa och han uppfyller lagen, det som ingen av oss kan göra. Och så kan hans lärjungar Johannes i sitt första brev skriva så här, att när han ser Jesus på korset så har han förstått vad kärlek är. Det är inte ett moraliskt frikort, det är någonting helt annat. I första Johannesbrevets 3:16 så står det: genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Kärleken till Gud och kärleken till nästan, det är det livet går ut på. Hur kommer man i kontakt med den kärleken? Om du är ärlig med ditt eget inre så vet du har inte den där. Du kan söka djupt och länge i ditt eget inre och du har inte den kärleken. Var finner du den? Du finner den hos Jesus, den korsfäste och den uppståndne. Han som gav sitt liv för oss och som visar vad kärleken är. Och det är när vi kommer i kontakt med honom som vi kommer in i Guds rike och som vi får kärleken ingjuten i våra hjärtan. Och då kan det börja ske som vi aldrig kan göra själva. Det är därför som vi alltid behöver återvända till Jesus, till hans kors och hans uppståndelse. För det är där vi lär känna kärleken. Här kommer fyll våra liv. med din kärlek. Herre, hjälp oss att omvända oss från vår egen religiositet. Hjälp oss att ödmjuka oss inför dig och ta emot kärleken ifrån dig. Du som har älskat oss ända till döden på ett kors. Tackar dig, Herre. Tack för att du visade den fullkomliga kärlek som vi har misslyckats med att visa. Tack för att vi istället får lov att ta emot den ifrån dig. Att du älskar oss och att du kan fria oss att älska. Att älska Gud tillbaka och älska vår nästa. Låt det få ske i våra liv. Amen.